Hur känner ni om Jack Perry? Var det fortfarande fel att visa filmen?
Jag kommer ha mycket åsikter om det här när vi väl pratar om slutsegmentet. För jag tror ni tycker det är mycket bättre och mycket mer rätt väg än vad jag kommer tycka att det är.
Jag satt också och kände samma sak när jag såg det här, så tänkte jag, det här gillar nog jag och Anders. Chris kommer vara tvär. Och så var det så när jag såg det. Men jag tyckte väl att det kanske gick från klarhet till klarhet till den där grejen. Jag tycker ju att Dynasty var en bra pay-per-view, alltså i vanlig ordning. Du vet, det är så här, man klagar ju aldrig på att det är liksom en bra pro-wrestling pay-per-view som AEW levererar. Det är ju snarare de andra bitarna som de faller på. Men jag tyckte den här var bra. Jag tyckte att det var liksom bra matcher. Jag tyckte att det var bra upplägg. Jag tyckte att det mynnade ut i bra och spännande saker också. Jag tyckte också att Dynamite hade liksom bra fortsättning på hela Dynasty. Det enda jag satt och irriterade mig på var det du också skrev till oss innan, Anders. Och det här har jag också pratat om sen AEW typ startade. Att det känns så mycket mer som en pay-per-view ifall de skulle ha en unik pay-per-view-scenografi. Det är liksom så trist att de har de där jävla Dynamite-rören. Och sen de tog tillbaka, när de där rören var ju borta en kort stint, då var det inte lika tydligt. Men nu när de där rören är tillbaka så är det så väldigt tydligt att det är som att jag sen måste påminna mig om att jag inte sitter och tittar på Dynamite.
Jag kände också den. Efter du skrev det, Anders, då förstörde du ju lite av Tony Khans magi. Då satt man ju där bara, va? Fan, du är miljardär. Du kunde väl kosta på dig ett par tavelramar istället för de där tuberna.
Det var det jag tänkte, för som sagt på typ Double or Nothing så brukar det ju vara de här pokermarkerna som de släpar runt med, och det, vad heter det, är bara någonting som gör att det är annorlunda än veckans show liksom. Sen så, vad heter det, såklart, det finns vissa som de har en helt unik setup med skärmarna och så vidare, men nu så skulle det ha räckt med att de hade en guldram runt skärmen typ för att göra det lite annorlunda. De kanske skulle ha en ramp istället för, eller en tunnel istället för två, eller de kanske skulle ha tre tunnlar eller vad som helst, bara så att det inte var de där två tunnlar, en curvad skärm där ovanför. Det, som sagt, nu satte de ju upp den här guldramen som grafik några gånger där, men som sagt, de flashar på med lite fysiska saker som gör att det ser lite annorlunda ut i alla fall.
Men det var som inte heller att de hade som inget tydligt färgtema heller. Som de, för jag menar, det är ju WWE ganska duktiga på. För vi minns ju alla när WWE ballade ut och hade liksom unika scenografier för varenda pay-per-view de hade. Alltså när Vince McMahon hängde upp liksom 200 stegar i taket när de hade liksom de TLC pay-per-view och såna grejer. Det var ju mummo att sitta och titta på, men det kostade väl de multum. Och det var väl en av de här grejerna som rök när de skulle börja dra ner inför att de skulle sälja till TKO, eller när de liksom i lindan av att de började banta lite pengar, så minns jag att då plockade de ju bort det där. För nu har väl också WWE typ Raw Smackdown-sättningen på pay-per-views, om det inte är någon av de stora fyra eller stora fem eller vad nu det heter.
Ja, det kanske de har, men de har ju så jävla feta LED-skärmar och grejer, så de kan göra det unikt ändå, i och med att det är så här heltäckande. Så blir det ju specifikt oavsett.
Ja, och att de brukar jobba ganska tydligt med färger, och då brukar de också dra på de här olika färgerna på, alltså i arenan, så att det känns ändå som att det är, nu är det liksom inte bara rött och svart eller blått som jag sitter och tittar på Raw eller på Smackdown. Det här Dynasty-grejen var, det kändes verkligen som att det var Dynamite stundtals.
Men det var ju även så här setupen i arenan, för om man tar så här, alltså AEW brukar vara bättre på att få det att kännas kanske inte mer intimt, men på något sätt så här mer punkigt på något vis på pay-per-views. Nu kändes det bara som att det var en tv-taping. Det här skulle kunna filma. Det här skulle kunna vara Battle of the Belts i hur det såg ut i arenan liksom.
Ja, som sagt, de ska ju försöka producera det så att det ser så annorlunda ut som WWE som möjligt, för att inte vara för långt ifrån. Alltså, som du säger, punkigt. Man vill ju ha, vad heter det, lite mer det här edgen liksom. Nu är det att de försöker vara lika stilrena som WWE, men det blir korpen WWE liksom.
Vet vad jag gör nu? Nu sitter jag och pekar rakt in i kameran här. För er som tittar så ser ni mitt arga pekfinger. Kom ihåg det du sa nu, Anders, när vi kommer tillbaka till Jack Perry och det ni tycker är bra. Sen kom ihåg dina ord. Ni ska få svara på frågor som jag har.
Så nu kommer det komma med att det är Korpen NWO?
Nej, det kommer väl alla med. Men det kommer komma till hur man kanske skulle kunna gjort det mycket, mycket, mycket bättre. Och sen så behöver ni förklara för mig. För det är vissa saker som är så jävla otydliga.
Men Dynasty-matcherna då, de har ni väl inget att klaga på nästan någon match. Roderick Strong, Kyle O'Reilly tyckte jag var toppen match. Det enda som jag kände med den var väl att den var aningen forcerad i upplägget. Alltså att den hade kanske kunnat få vänta till Double or Nothing istället för att kavlas av här.
Jag tyckte den var ju så lik. Vad hade vi för match i början? Vi hade någon match innan den som var en vanlig brottningsmatch, va?
Ja, just det. Men Okada Pack öppnade ju för böven. Hur kunde jag glömma
precis.
Det? Den var ju excellent. Det var ju en sån underbar start på den där galan. Och framförallt när Okada började bulla upp för den jävla Rainmakern och satte publiken i extas och sen gav de fula fingret istället. Och de hatade han för att de gjorde det.
Och Pack är han bäst, eller han är på min så här topp 5 bästa brottarna levande just nu. Jag blir alltid så här, han överträffar mina förväntningar varje gång han brottas. Jag tyckte han var en riktig jävla stjärna i den här matchen, och matchen överlag var ju toppen. Men då min grej då, varför ska man då ha Kyle O'Reilly och Roderick Strong som kommer in och gör en match i samma tema fast sämre och utan publikhetta? Det gav mig liksom ingenting. De borde haft lite mer buffé eller liksom tänkt på vart de la den matchen. Jag tycker den gjorde ju dem en otjänst att ligga där, och även mig som varit lite uttråkad av den. Och publiken.
Men tror jag att, kan det vara också för att han kände att han inte vill lägga Julia Hart och Willow Nightingale där då? För den var ju den som kom efter Roderick Strong och mot Kyle O'Reilly då. 6 minuter lång match var det ju. Så det var ju inte så långt, och han kanske inte vill hamna i dålig dagar eller att det ska se dåligt ut.
Nej, och som sagt, de höll den väl kort för att det sägs ju att Julia var skadad. Så att den var så kort, det får man väl förlåta på grund av det då, men det kan väl kanske ligga någonting i det, men som sagt, jag vet inte, de skulle kanske ha den där Edge-matchen där efter eller någonting för att ha en annan typ av match.
Ja, det behövdes ju något, för publiken var helt kaputt. Nu har inte jag gjort det jag tänkte göra. Jag tänkte kolla hur publiken var på New Japan-galan, för jag har ju inte sett den. Jag ville se hur de var, för om man tittade på publiken på Dynasty så var de ju inte i extas direkt förrän Ospreay och Danielson tvingade upp dem i extas, och sen så lyckades ju tack och lov matchen efter behålla dem. Men det var ju en ganska död publik.
Ja, var det verkligen? Jag tyckte väl att de var ganska på tårna. Jag håller väl med att de gick ner lite här under Roderick Strong mot Kyle O'Reilly, men öppningsmatchen var de ju, fan, de älskade ju Okada, och de hatade också att Okada inte tillät dem att älska honom.
Och är det, vad heter det, jag sitter och funderade om det verkligen är som ni säger här, ordningen på matcherna. För jag kände att det var Edge-matchen som var nummer 2, och det var det.
Ja, var det?
Så att, vad heter det, först så var det, vad heter det, Okada mot Pack. Sen så var det House of Black emot Copeland och Kingston och så vidare. Och sen var det Willow Nightingale emot Julia Hart. Och sen kom Roderick Strong emot Kyle O'Reilly. Så du kan klippa bort det här.
Ja, det låg i alla fall fel vart den låg, tycker jag. Just den matchen. Men ja, den tyckte jag hade noll hetta. Och det gav mig inget då, när vi hade haft Pack mot Okada. Jag tycker de var samma match. Det var en sämre variant av den.
Det som var grejen då, det var ju lite in i den där gråa zonen när jag tittar på kortet här. Så vad heter det? Det var Willow mot Julia Hart, en kort match. Det var Roderick Strong mot Kyle O'Reilly som inte fick så mycket hetta. Och sen så kom Chris Jericho mot Hook, som är Jericho Vortexen för intresse.
Men den hade ju ganska mycket hetta. Den hade ju dock X-Pac hit, men då vaknade ju publiken igen efter att ha varit död, för de var inte så jävla het under Willow-Julia-matchen. Det kändes som att publiken var mer het på att Julia skulle behålla titeln. Och sen så poppar de så kort för vinsten. Men under matchen så var de ju mer på Julias sida. Men den liksom dog ju där, och sen så dog den helt under Roderick mot Kyle O'Reilly. Men sen så började de ju hata på Jericho så mycket så de peppade ju igång sig själva. Så då började ju publiken liksom kötta igång den där, vad heter det, köttkvarnen när de ville mala ner Chris Jericho i. Och så var de helt plötsligt vid liv igen.
Jag tycker det högg lite hjärtat när de ropade please retire till Jericho. Nej, de avskydde verkligen Chris Jericho och den här publiken. Avskydde han.
Ja, det känns som sagt, han, det följde väl lite på Dynamite också. Han hade ju det svagaste segmentet tycker jag där också.
Även men jag fast... gillar den nya gimmicken. Learning Tree Chris Jericho. Jag tycker den är, jag kommer in i vinröd kavaj och vara tyken. Och jag, att sätta ihop Chris Jericho och Big Cass eller Big Bill eller vad man heter. Det känns också instinktivt som en bra duo.
Jag håller med. Jag är också med på den. Jag gillade det. Och nu ska jag veta det. Nu är jag kanske väldigt ensam om det här, men jag hade inte så stora problem med den här matchen. Det var väl att jag vaknade av att publiken hatade på Jericho. Jag kände också det här, bara, men vad fan. Sorgen i att återigen då, man håller på och korsfäster för de här indicierna och man kan inte släppa det. Man envisas med att på något sätt försöka hijacka showen med det, vilket jag tycker är fånigt och dumt. Sen så var jag i och för sig glad för att publiken gick igång då. Men fan, inte gjorde han och Hook något fel i den här matchen.
Jag gillar den också. Jag börjar till och med gilla Fuck the World-titeln, eller For the World som han nu har döpt om den till. Bara det är ju jävligt heligt att han döper om den till det.
Det som jag var heter det... Problemet som jag tror med Chris Jericho är att han tog ingen paus när det där kom, känns det som. Utan han bara har nött på och nött på och nött på och de har blivit trött på att han nöter på. Och sen så, rent när man tittar på det så gillar jag duon Jericho och Big Bill. Men det känns också så där som att det har inte blivit något slut med Ricky Starks med Big Bill och vad heter det, han känns bara som en sån där karaktär som hoppar mellan konstellationer och nu så ska det vara någon story med att Chris Jericho är tveksam över att ta in honom som jag inte är så intresserad av. Om det ska vara så att han ska vara tillsammans med Chris Jericho då, ta in han direkt och vad heter det, spöa upp någon istället för, alltså det blir ingen impact nu när det ska vara en sån här slow build på någonting som ja, nu som sagt, jag är ju partisk i att sakna intresse, men
han är ju din Thunder Rosa, så att vi får ju ta det här med att du har lite tendens.
Du satt ju och ropade med publiken please retire du framför TV.
Ja, men go away i alla fall ett litet tag.
lite försiktigare känt.
Ja.
Jag är inte riktigt med dig, Anders. Jag tycker att det känns bra. Jag tycker också att det sätter också Big Bill i någon typ av story som du, nu ska han liksom få överbevisa för Chris Jericho att han är duglig och hjälpa honom att spöa upp en massa folk och sånt där. Nej, jag tror på det här. Den här veckan tror jag på det i alla fall.
Och jag tror det är bra att man separerar honom från Ricky Starks, eftersom Ricky Starks verkar väl vara på väg bort. Då är det ju dumt att liksom hänga Big Bill där. Då är det bättre att hänga han på Jericho som definitivt inte är på väg bort. Liksom. Hur mycket du än som skriver go away for a little while, please, sir.
Ja, absolut så är det väl det. Men jag tycker att om det ska vara så att de inte ska vara med varandra så vill jag ändå ha ett slut på det. Nu är det väl kanske någon skada eller vad som helst som håller Ricky Starks borta, men jag vill ändå ha någon typ av förklaring till varför saker händer.
Men Chris, när du pratade om att publiken var helt döda under Roderick Strong Kyle O'Reilly-matchen, var pignade de inte till ändå lite när Adam Cole kom in och strosade in i ringen för egen maskin?
Jo,
visade
gud,
att han var
ja.
Bättre i foten.
Det har du helt rätt i. Det har du helt rätt i. Då pignar jag till också. Kul att han kunde gå.
Och visst var det fränt. Men visst var det fränt att han stirrade sådär irriterat på Wardlow. Men så fort Wardlow vände sig mot han, då slutade Cole stirra. Då vände han bort blicken.
Mm. Bra grejer.
Ja, och publiken också märker till det. För de reagerar ju på när Wardlow tittade på han. Och han bara, jag tittar åt ett annat håll. Cole istället.
Synd att det är Wardlow bara. Han behöver avveckla. Han kan få go home please, sir.
Nej, men han är ju bra. Come back, please. Var intressant.
Jag tänkte nog mer på innan vi gasar ifrån de här tre matcherna. Vi liksom kavlade av väldigt snabbt här. Julie Hart, Will of Nightingale-matchen då. Den vann ju Will of Nightingale och blev då ny mästare, TBS-mästare. Vad var det, vad höll Statlander på med på Dynamite? Hon rev av liksom en haiku där med Stokely när Willow skulle firas i ringen. Det var jättemärkligt.
Väldigt otydligt. Hela det där segmentet var ju, det var bara massa kackel, tycker jag. Tills Willow fick sätta någon bra punkt på det. Det var bara Willow Nightingale som såg ut som hon var något. Gud vad Mercedes Moné. Nu pratar jag Dynamite-segmentet här för er som är förvirrade i tidslinjen. Men vad Mercedes Moné, hon ser ut som en amatör bredvid Willow på alla sätt och vis. Hon ser inte legitim ut bredvid Willow ens, tycker jag.
Nej, och hon blev ganska utbuad också på Dynamite när hon kom in där och Mercedes och tuppade sig mot Willow. Jag tror att AW-publiken de är på Willows sida. Du ska inte komma här och tro att du är något Mercedes Moné.
Och sen, det var det som jag har svårast med henne nu. Jag tycker ändå att mot slutet av det här segmentet så börjar det bli lite bättre. Men de pratar ju inte till varann. De står ju och tittar in i kameran bredvid varann och pratar. Ja. Som sagt, jag vill ju ändå att det ska vara någon slags mänsklig interaktion de emellan för att man ska kunna köpa det. Så stå inte och läs en teleprompter.
Men det är någonting som känns off med Mercedes Moné. Eller är det bara för att hon är liksom ur WWE-kontext? Jag tycker att så här, sättet hon pratar på känns konstigt. Jag tycker att hon inte känns som att hon har något självförtroende riktigt.
Men hon var ju så där i WWE också, tycker jag. Jag tycker alltid hon har varit kass på micken. Det har ju aldrig varit hennes strong side.
Nej, det har det väl inte. Och som sagt, det är ju typ den här fejden med Bayley i NXT som man håller henne så varm över, känner jag. Som sagt, jag vet inte hur länge sedan det var. Om hon fortfarande kan leva på det. Men det känns som att när hon har kommit upp sig lite så har hon väl kanske blivit lite mer mätt på. Som sagt, då rullar pengarna in och det är väl kul. Men måste ju brinna också för det. Det känns inte som glöden finns riktigt.
Nej, verkligen inte. Jag håller med dig helt.
Och Toni Storm mot Thunder Rosa tyckte jag också var bra. Där måste väl till och med du skriva under på, Chris, som har ett sånt bottenlöst hat mot Thunder Rosa. Men jag tycker att det här måste väl varit Thunder Rosas bästa match. I alla fall sen blodbadet med Britt Baker.
Ja, nu ska jag erkänna något. Jag satt och scrollade på mobilen under den här matchen.
Det är helt otroligt.
Det är så bottenlöst hatet så att han ger liksom inte ens en chans. Han är inte ens Toni Storm en chans.
Nej, tyvärr. Alltså, det tar emot. Men det var kul att den var bra. Det är ju bra, det gillar jag. Jag har inte läst några recensioner eller något på den, men det glädjer mig att den var bra. Det förtjänar Toni Storm.
Men såg du hur bra Toni Storm var på presskonferensen efter då, när hon hyvlade av Nikki Bella över att hon inte...
Men hon hyvlade ju av Triple H också.
Ja, men
jag hatar ju att de inte släpper det där. Så att, nej, jag tycker inte hon var så bra.
Det var inte det, så jag tycker att det är okej när Triple H sa någonting. Det var ingen som sa Triple H här, men Triple H när han pratade om Will Ospreay, då så förlåter alla det genom att han sa ju inte Will Ospreay, han kan mena vem som helst. Och sen när någon i AEW säger någonting lite underhandat utan att säga något namn, då är det fel.
Nej, det var töntigt när Triple H sa det också, men här är det ju, vi har ju precis suttit och klagat på att Will Ospreay pratar om det. Han sa inte heller Triple H. Men då kan vi ju inte hylla Toni Storm när hon gör det. När hon sitter och säger exakt samma sak. Fast mer kort och med mer svordomar.
Jag tycker att hon var kung i alla fall.
Men hur kom hon in på det? Varför pratar hon om Nikki Bella?
Det kommer jag inte ihåg. Men Nikki Bella har ju sagt att hon ville vara när hon såg att Mercedes Moné kom till AEW, så liksom började hon känna suget för wrestlingen och kände att kanske man ska ge AEW en chans. Men då så antydde ju Toni Storm på att sen hade hon börjat sätta hur de restades i AEW, och då var hon inte så sugen längre.
Nej, för att de höll på med riktig wrestling. Nikki Bella är väl inte alls... Vem är tillsammans med Bryan Danielson nu? Är det Brie eller Nikki? Det är Brie Bella, va?
Brie Bella, ja.
Och hon var väl ändå den som kunde wrestlas av de där två. Nikki är väl ännu sämre?
Ja. Vet inte om de var så bra egentligen, någon av de två.
Nej, det var de väl verkligen inte. Men jag får mig att ändå Brie kunde göra typ två grepp. Och Nikki Bella kunde göra ett halvt.
Och gud, jag är så jävla face i det här partiet av podden just nu när jag inte sitter och kastar där under bussen. Men, och du ska tänka på det här också, Robert. Det här sa ju då Toni Storm med en massa svordomar, F-ordet hit och dit, när hon sa det här också. Hon var riktigt on fire och arg. Det var mycket profaniteter. Sen var det någon som frågade om Mariah May skulle få en titelmatch, och då bara reste hon sig upp och gick. Det var ju kung dock.
Ja, fan, det där kommer ju bli spännande. Mariah May och den här, vad heter hon, Mina Shirakawa, som man säger, eller?
Ja.
Hon fick vi se då på Dynamite gå match mot Anna Jay. Och då är Mariah May med då den här Mina in, och blir ju, Mina blir påhoppad av Anna Jay efteråt, och då hjälper, då kommer och då hoppar hon på, ja, Mariah May blir påhoppad av Anna Jay, och då kommer Toni Storm in och ska hjälpa Mariah May. Så att det är ju ändå någon typ av så här svartsjukedrama som det där kommer eskalera i, va? Alltså vem som är bäst vän med Mariah May. Är det Mina eller är det Toni Storm?
Jo, det är väl det. Än så länge har, de försöker ju bara överbevisa varandra än så länge. De har ju inte gett sig på varandra, men det ska väl leda till någonting på Forbidden Door, kan jag anta. Men det känns ändå, jag tycker att nu när de har börjat med det här Stardom-samarbetet, så spännande tycker jag med de nya brottarna som de har lånat in av och till där. Jag tycker att hon, Mina Shirakawa, har ju karisma och bra brottning. Jag tycker att Azumi heter hon kanske, fast AZM då, var också väldigt bra. Det var väl på Collision eller någon vecka tidigare kanske till och med. Men jag tycker att det känns spännande.
Det är också spännande eftersom Toni Storm har ju först behandlade ju Mariah May som att hon var ingenting.
Ja.
Men nu tror jag, nu kommer, liksom, kommer hon börja bli desperat när hon inser att hon tappar sin stalker, den som beundrar henne mest i hela världen.
Hon kallar ju henne för sitt barn nu och står och smeker henne i ansiktet och säger att hon ska ta hand om Anna Jay och göra saker med henne.
Anna Jay? Anna Jay mötte... Jaha, hon ska ge sig på Anna Jay. Okej, jag tror jag.
Toni Storm och Anna Jay ska mötas på Collision.
Inte ordagrant ta hand om henne.
Ja, precis. Jag tänkte att hon skulle ta hand om Anna Jay som att hon skulle ta hand om Anna Jay som ett barn. Men att hon ska spöa upp Anna Jay, menar du liksom.
Ja, men det är fint att ha den referensramen. Det tyder ju på att du är en fin människa. Inte som Robert som sitter och kastar Brie och Nicky under bussen.
Jag var med där och kastade småsten, ja.
Varför kan jag få göra honom till en heel någon gång?
Nej, jag är hans shield.
Det är du som är hans Toni Storm. Du är hans Toni Storm till hans Mariah May. Fan, jag kan inte prata.
Jag är Seth Rollins till hans Cody Rhodes.
Och jag är gummikycklingen som ligger bredvid han.
Brian Danielson och Will Ospreay-matchen var ju toppen. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om det. Jag tycker ord räcker inte riktigt till. Jag tyckte det var bra kamp, jag tyckte det var spännande. Det enda som jag kan väl anmärka på var att Brian Danielson gjorde den här epilepsianfallsgrejen igen efter att han hade åkt på en Tiger Driver 91 från Ospreay. Och det tycker jag väl är lite väl magstarkt. Nu verkar det ändå som att det ska vara storyline av det. För han pratade ju på Dynamite Ospreay med Don Callis som att han, nej, men jag använder inte den där längre.
Mm. Jag, som sagt, det kändes ju som att den var så himla säker den här gången jämförelse när han gjorde den med Ken Omega, som det såg ut som att Ken Omega bröt nacken, men nu så landade ju Brian Danielson ändå så ganska säkert uppe på skuldrorna, så jag i alla fall kände att jag var noll nervös över att det var en skada, men jag tycker att det är snyggt och att då så kan de vila ifrån den där Tiger Driven lite grann, och det leder till att det ska bli någon slags uppbrott mellan Callis och honom kanske då.
Ja, men också att den var så omdiskuterad från den här Omega-matchen, men jag tyckte också att det var, å andra sidan kanske det var uttänkt, men det, och jag har hört att flera anmärkt på det, men det var så roligt när de visade då reprisbilderna på Tiger Driven på Brian Danielson, att den såg så jävla säker ut, att det såg verkligen inte ut som att han gjorde illa sig någonstans. Så att då hade man kanske kunnat strunta i reprisbilden istället och bara levt med epilepsianfallet. Hade kanske varit mer grafiskt.
Ja.
Det man kan säga om matchen är väl att ni som inte har sett den borde se den. För det är ju en fantastisk match. Jätte, jättebra. Alltså, vilka brottare de där två är och vad bra de matchade varann.
Och det är inte så att de vilar Osprey heller. Alltså det är liksom in och vinna en sån här casino-gåtlet-matchen på Dynamite och få international titelmatch på Double or Nothing. Alltså de gasar ju verkligen på med honom. Tony Khan behandlar ju Osprey som jag behandlar mitt knä när jag spelar innebandy. Alltså jag kör 180 medan det håller. Ryk, när det väl ryker, då är det ändå kört.
Vad tyckte ni om den där casino-gauntlet-matchen då? Om vi ska förklara den så är det ju som en gauntlet-match, alltså att det kommer in folk, men de kommer in hela tiden och sen så tar det slut så fort någon pinfallar eller submittar. Men det kan vara innan alla har kommit in. Det var 21 brottare redo och sen så bara kom de in eftersom. Vad tyckte ni om det?
Jag, i början så kände jag... Ännu en sån här match med midcarders som man inte har något intresse av. Och så kanske det kan vara en brottare som är intressant. Men sen när det började fyllas upp med Jay White och det var Kyle Riley och så kom Will Ospreay och man bara, what's up? Då så började jag bli lite mer intresserad av den. Och det, som sagt, jag tycker att den var intressant. Det var en intressant typ av match. Men det var nog mer... deltagarna än idén av matchen. Sen såklart en Battle Royale har man ju sett ihjäl sig på och jag, på så sätt så känner jag att det kanske kan vara spännande med en sån här typ av match, men då skulle de även kunna ha så att de visar att men det är så här många som är redo och så avslutar de den efter fem brottare som att man inte vet när den ska ta slut, så att de säljer in hur den funkar med den här matchen kanske. Förvirringen över det.
Ja, för den där 36 sekunders oerhört tydliga presentationen jag fick av den av dig, Chris. Fick jag det på Dynamite också, eller?
Kommentatorerna fick du av, men jag vet inte hur tydlig den är, för de sitter och skrockar som gamla gubbar på ljugabänken.
Ja, det är ju som att jag stänger av ibland när de där sitter och pratar. Jag hör ju hälften av grejerna, för att när den där började så fattade inte jag riktigt vad fan det var som hände. När det kom in brottet så tänkte jag, okej, men åkte Jay White ut där, bara så här, då gled han in lite senare igen och sådär. Så att det tog ett tag när jag började fatta hur den här funkade. Men jag uppskattade den jättemycket. Jag tyckte att det var kul. Men det är kanske som du säger, Anders. Det var kanske mer mötena, att man fick liksom se Osprey Jay White och Osprey Lance Archer. Men jag tyckte det var bra tempo och jag var underhållen av den. Så att, bra.
Och sen, men sen så måste de förvarna när någon går och klipper sig så här mitt i mitt emellan pay-per-viewet och veckoshowen, för jag kände inte igen Kyle Riley ett tag där. Vem katter är det här?
Men vad heter det? Jag tycker också att matchen var bra, och jag tror inte bara det är deltagandet, även om det såklart gjorde jättemycket att det inte bara var Action Andretti och Top Flight som var med. Men vad heter det? Jag tror, för det kan ju fortsätta hela tiden, vilket en Battle Royale gör ju inte det, för då kommer man ju ut när man åker över repen. Samtidigt som det inte bara är de två som ska mötas, alltså som i en gauntlet match. Så jag gillar fan konceptet. Det kändes lite TNA-igt att hitta på något så här tokigt, men jag gillade det.
Det känns inte som att det är jättebra att någonting är något TNA-igt, men jag förstår hur du menar och jag håller verkligen med dig.
Ja, och sen vad heter det, så tycker jag också att det var bra att den här inte var, den var ju inte annonsad innan Dynamite heller, och jag tycker att det som i vanliga fall på Dynamite eller uppbygget inför Dynamite så brukar vi klaga över att man vet varenda segment som ska ske, och den här veckan så tycker jag att de var skönt lös i marknadsföringen innan. Det var tre matcher som var annonsade och det var tre segment som var annonsade, och sen så allting annat som hände var lite mer rörligt liksom, och det tycker jag att den gynnades av hela den här veckoshowen. Och sen att det startades upp en massa nya saker känns som också.
Innan vi pratar om stegmatchen på Dynasty, kan vi prata om main eventet och titelbytet, så kan vi ta hela mina frågetecken kring Jack Perry efter det.
Nu breddar han väg, Anders. Nu vill han vill ge mycket tid åt att vi ska få stå till svars här. Det gillar jag. Det är spännande.
Men vad tyckte ni om Swerve mot Samoa Joe som avslutning och ny mästare? Första afroamerikanen med världsmästartiteln i AEW.
Jag fick genast en Sami Zayn-vibb när han vann. Alltså att jag fick äta upp att jag inte ville det här. Jag unnar ändå Swerve den titeln. Och jag tyckte att det var ett bra avslut på galan med han som champ.
Jag kände också det. Jag kände det redan när han kom in som Black Panther. Först och främst så kände jag, fan, han kommer ju vinna. Varför har jag tippat Samoa Joe? Det kände jag först och främst. Att det var så himla tydligt när han kom in som Black Panther att han kommer vinna. Men det kändes också så här, fan, det är rätt. Det är klart att han ska vinna den.
Mm.
Det enda jag kan klaga på är att Samoa Joe fick sitta som en uttråkad Boris Jeltsin alldeles för länge innan den sista swerve-stompen i finishen. Han tog väldigt lång tid på sig att sätta den. Det var ett lite så här halvkackigt slut, men annars tycker jag att det var toppen.
Ja, håller med. Toppen match.
Men det som jag känner lite med den är ju att, som sagt, den följde ju två ganska starka matcher. Så jag vet inte om den hade så jättemycket från början. De fick ju liksom bygga upp den under matchen, och som sagt, det var ett bra klimax på galan med att ha Swerve där på slutet som vinnare. Men jag tror också de lider lite grann av att jag tycker att den inte var så bra byggd hela fejden. Det är ju, hettan är ju mellan Swerve och Hangman mer än vad den har varit mellan Swerve och Samoa Joe.
Är inte det lite att du vill att hettan ska vara mellan Swerve och Hangman? Hangman är ju borta. Han har varit borta jättelänge nu.
Nej, men det är inte klart för mig det.
Men nu kommer, vet du, nog min största kritik av Dynamite. Det är vad de gjorde med Swerve sen. Varför går han en helt onödig match mot Kyle O'Reilly istället för att man liksom låter honom cut en promo, att man gör något stort av det, att man liksom fan påvisar att nu har vi en ny mästare, nu är det liksom Swerves tid, vems hus är det? Nej, istället ska han möta Kyle O'Reilly i en vanlig...
Nej, Kyle Fletcher möter.
Ja, just det, fan förlåt, Kyle Fletcher i en jävla match bara.
När jag kollade snabbt så trodde jag att det var Okada han mötte med den här blonda frisyren.
Ja, han är så himla blond. Och så att han har lite Okada-stil. Alltså han har lite Okada-Japan-stil nästan när han kör den här långa vita rocken och det på sig också. Ja. Nej, men det var ju väldigt apart att han skulle ha en titel. Eller var det? Det kanske inte gällde titeln den här matchen.
Det var en sån här title eliminator-match. Så att om Kyle Fletcher vann så skulle han få möta honom och titeln sen.
Ja, det var ju en pangmatch. Det var ju jättebra. Men det kändes ju inte som att Swerve var en världsmästare när han går en match. Exakt. Mot Kyle Fletcher. För Kyle Fletcher ska ju inte ha den matchen. Varför ska Kyle Fletcher ha en World Title Eliminator match?
Ja, så är det. Och sen, som sagt, nog för att det skulle kanske vara lite mycket att ha två stycken Celebration segments då, men jag vet inte om det skulle nog vara bättre om han hade ett Celebration segment som byggde upp emot matchen som man ska ha på nästa gala då, till exempel, än att Willow hade det där segmentet med Mercedes. Men som sagt,
verkligen.
Jag vet ju att Mercedes är skadad och de kan inte göra så mycket fysiskt med henne, men de skulle kunna använda henne på något annat sätt än att de hade en celebration där och sen så hade de Swerve som celebration istället. För att det är ju det som är det stora segmentet efter den här Dynasty-galan.
Det var ju som att Mox kändes mer som en världsmästare med sin New Japan-titel mot Hobbs än vad Swerve gjorde.
Verkligen, och han fick ju till och med ha en liten promo. Ja, alltså, de byggde ju Mox mer. Det var ju värt mer. Det stör mig att det är som att Swerve har fått en jävla tröstpris när de bokade han på det där viset. För de hade kunnat gjort det så bra. Det är ju kung. Precis som du säger, Robert, så blev det ju så här Sami Zayn-känslan. Fan vad bra. Och sen så får vi det här.
Mm.
Som egentligen byggde ju mer för Kyle Fletcher. Att han håller på och på något sätt tar sig bort ifrån Don Callis också. Det var ju mer hans story, den här matchen och vad som hände under liksom själva ringtiden. Än vad det var Swerve. Swerve var ju bara en biroll. Nog för att han vann. Men den förde ju inte hans story framåt på något sätt.
Och vad heter det som jag var inne på med Samoa Joe, så har världsmästartiteln har varit en biroll för länge i AEW nu. Den måste vara på toppen, som den var när MJF var mästare typ.
Ja, absolut. Du har helt rätt i det.
Ja, men sen tog ju också då Bucks titlarna, tag team titlarna i stegmatchen mot FTR med lite hjälp av Jack Perry. Han rusade in med mask från publiken. vält en stege som Nicolas kunde plocka ner titlarna ostört. Och fick ganska bra mottagande av publiken. Jag gillade också när de här väktarna då slet av Jack Perry-masken. Han gav det där flinet. Det gör han bra.
Ja,
toppen!
Det har ju varit hans grej på båda de här showerna. Att han tittar in i kameran och ler. När han kramade om Tony Khan här på slutsegmentet på Dynamite så tittade han ju också in i kameran och log.
Ska vi ta det här i en tidslinje för de som inte har sett det här? Men jag vet att vi har ju lyssnare som aldrig tittar på AEW, så att de får hänga med i våran resa här, vad som händer. Så vi kommer till det där leendet, så de får samma, ja, vad ni nu fick för känslor när ni såg det, och vad jag fick för känslor när vi såg det. Men vi hade ju den här matchen, jag tycker det var en toppen match. Lade ni märke till någonting som AEW har slutat med under den här matchen?
Nej.
Ställer jag coachande frågor, märks att jag arbetar med att coacha människor. Vad heter det? Det var ingen domare någon gång under hela matchen som höll i stegar. Det är ju någonting som AEW har fått otroligt mycket skit för. Att det ser ut som att man går på cirkus. Jag brukar också säga det. Det är superirriterande när domarna står på knä och håller i stegarna hela tiden. De höll inte i stegarna en enda gång här. Jag var livrädd hur många gånger som helst att stegarna skulle välta bara därför. Det kändes som att de ville bevisa något. Men det gjorde att det såg bättre ut. Det blev mer kamp i matchen. Och sen så sa ju tidigare att jag tyckte att Pac var en av de fem bästa brottarna. Jag skulle fan vilja pusha upp Cash Wheeler där. Fy fan vad han var bra i den här matchen.
Han får ett skratt i svar.
Vad känner du, Robert? Var en fyra i matchen Cash Wheeler för dig?
Nej, jag vet inte. Jag satt ju bara och tänkte så här, nu säger han det. Nu säger han Matthew och Nicholas Jackson. Nu kryper han till korset, min kära Chris Dybel. Men då ska Cash Wheeler vara topp fyra i världen, brottare. Nej, jag håller inte med dig, Chris. Men jag kan hålla med dig om att det här var en jävla pangmatch och att jag nog inte såg domarna hålla i någon stege under matchens gång i alla fall.
Jag tycker Cash Wheeler var överlägset bäst i matchen. Fan, man var bra.
Han är ju nummer två i det teamet till och med.
Ja, men det är det han inte borde vara. Fan, han var ju överallt och flög som en jävla vante skjuten ur en kanon. Han var en jävla kung. Kan inte ni hålla med mig i kommentarerna? Kan vi inte få lite Cash Wheeler love istället för Matthew och Nicholas Jackson? De fick ju bara strosa på. Nej, men de var bra i matchen också. Men Cash Wheeler gjorde fan den här fina matchen.
Ja, men vad är det? Man behöver ju ett team som FTR för att bygga upp det andra teamet. De är ju riktigt de är bra baser för att få andra att se bra ut, FTR, tycker jag.
Ja, och sen hade vi ju då det här Dynamite-segmentet. Hur tydlig vill du ha tidslinjen? Ska jag berätta att de först kom in i en limousin eller kan vi gå direkt på slutet, eller?
Och när du säger dem, vilka är det som kommer?
Ja, men det är ju Jackson-bröderna och Jack Perry.
Nej, det är även Okada också. Och ja, de öppnar Okada, dörren åt Jack Perry som kommer ut med sitt jävla leende och sin Cry Me A River-jacka och grejer. Och de vandrar.
Glasbyxorna.
Ja, och vi vet att vi ska få se dem senare. Och det här ska Tony Khan ha beröm. Nu bokar han ju en storyline som vi inleder med. Vi vet att det här kommer ske. Och det här stänger ju även showen. Det är ju inte en match som stänger som man brukar göra, utan man måste ju sitta kvar och se hela Dynamite för att få se när Jack Perry kommer in. Och det är toppen. Så ska han ju göra. Här var ju svinbra.
Ja, det gällde också att de först tänkte knacka på dörren med Matthew Jackson. Men sen var han så här, nej vänta, jag är ju en EVP, jag går rakt in.
Japp, det var kul. Sen hade vi ju Jack Perry i ringen som pratar lite och vill att Tony Khan ska komma ut. Hur kände ni då?
Jag känner att han har blivit bättre på att hitta kameran. Han har lite mer pondus. Han är fortfarande långt ifrån bra på micken.
Men Tony Khan eller pratar du om Jack Perry nu?
Jack Perry.
Vem pratar om?
Tony Khan pratade ju inte ens. Men Jack Perry var väl den enda som pratade där. Men jag tycker ändå att han har liksom fått lite mer pondus när han pratar. Men som sagt, han har ju mycket att jobba på ändå där. Men jag tycker att han har blivit så intressant på sen han har kommit tillbaka, och jag tycker att han jobbar så mycket med blicken i kameran och sådär, lite som Britt Baker gjorde när hon var som bäst.
Ja, men jag håller med. Heelskägg också, och att han känns lite mer självklar. Jag tror att han har fått lite mer självförtroende av hela den här grejen. Han liksom svalt att han är hatad av halva wrestlingvärlden just nu, och han bara köper det. Okej, då är det min grej.
Men vad tyckte ni när Tony Khan kom ut då?
Ja, men här börjar det bli pajet. Alltså, nu har han gjort sig själv till en on-air personality som han dyrt och heligt har lovat att han aldrig ska bli. Och sen så är ju han helt bedrövlig på att spela spelet. Alltså när han kommer in där och typ ler och så här, man bara, vänta nu, vad är schismen här? Du har ju liksom sparkat Jack Perry. Det finns ju en story mellan de här två. Jack Perry har ju varit avstängd orimligt länge för någonting när CM Punk har begått övervåld på han. Han har liksom försvarat sig själv med att vara passiv Jack Perry. Så han borde liksom få löneökning och en, jag vet inte, världsmästartitelmatch av Tony Khan. Men istället så blev han då avstängd i över ett halvår. Så att det finns ju en ganska tydlig, jag tycker det finns en ganska tydlig schism mellan Tony Khan och Jack Perry som Tony Khan verkligen inte kan förmedla i det här läget.
Men vad heter det, nu får vi ändå tänka på då att då har de ju suttit och pratat här hela showen som vi inte har fått sett. Och vad heter det, Jack Perry var ju ganska säljande här i sitt tal till Tony Khan. Och Tony Khan, han älskar ju när man stryker honom medhårs. Och har de promotat ju AEW här innan han vände emot honom. Så vad heter det, jag köper ändå den diplomatiske Tony Khan som står och applåderar. Han är ju den blåögde promotorn bara.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Här får jag krypa till korset. Jag kryper genast till korset. Ja. De har ju suttit där inne och strykt han medhårs. Du vet, lobat upp på honom så in i helvete.
Ja.
Och så sen så bjuder han ju in i kramen också ganska tidigt där, Jack Perry. Och är det något vi vet att Tony Khan är svag för, då är det kramen.
Det vet vi sannoliken. Men det som händer då där i kramen, då kommer vi till den här blicken som Anders berättade om. När Jack Perry gör sin nya patenterade blick in i kameran, när han ser ut som en busunge. Och sen så gör han det konstigaste attacken på en authority figure någonsin, tror jag. Han slår han lite löst i magen med mikrofonen. Och så faller Tony Khan ihop.
Han ger ju han en jauri. Den har jag berättat för dig om tidigare, va, Chris, i den här podden. Det är som det man gav ett lätt slag i mjälten uppe i Luleå. Då kallade det att man gav någon en jauri.
Ja, precis. Det är ju, han slog han ju liksom här i armhålan lite grann. Sidan av revbenen där upp mot armhålan.
I armhålan? Ja, men nu är vi så här, nu har vi sett olika videos igen. Jag tyckte han slog han rakt i magen, ja.
Nej, det tycker jag inte. Det kändes som att micken var liksom uppåt där i armhålan. Han, vad heter det, körde ett, han har lärt sig av Solo Sikoa, men han missade lite grann.
Han försökte punktera mjälten på honom. Jag får mig att det är läkarvård jävligt snabbt där. Annars ligger man pyr till ifall man punkterar i mjälten på någon.
Ja, men Tony Khan gick ner, försökte ju sälja på något sätt. Sen kom Young Bucks in, undrar vad fan
inte
de
ens det.
På med.
Han klarar inte ens det. Han klarar inte ens av att ligga still i en ring, Tony Khan.
Fast han, vad heter det, jag tycker att det blev bättre. För vad heter det, de första 10 sekunderna när han hade slagit honom, då låg han ju som att han var död.
Ja, och sen började han sälja.
Precis, och jag tycker ändå att det var bättre när han liksom rullade över på magen och vad heter det, kände sig där på sidan och sådär. Men det är klart att det är lite pajigt sådär. Men
jag tycker att det är fint att du är så snäll mot din lille Caesar här, Anders. Du är en sån vänlig man. Hade det varit Thunder Rosa så hade jag varit i himlen och suttit och hånat henne. Men här vet du, är så himla. Du är verkligen Seth Rollins till hans Cody. Och nu menar jag inte Robert då, utan Tony. Det är fint.
Ja, och sen så känner jag också att som sagt, det är ju en Shades of Grey berättelse det här. När de visade upp filmen då tidigare med CM Punk, det var ju dumt för AEW, och det var ju dumt att de uppade CM Punk, alla CM Punk-fansen gick igång och tyckte att det var bra. Men det pratades ju liksom om det. Men det som alla såg på filmen ändå, där de visade då var ju liksom att ja, Jack Perry gjorde ingenting. Så att då så var det kan ju Jack Perry använda det som att ja, men varför har AEW stängt av mig och han har en agenda emot Tony Khan. Och jag tycker att det här var ett jättebra steg i den riktningen att nu kan vi gå vidare ifrån CM Punk. Nu är han inte arg mot CM Punk utan han är arg på Tony Khan som stängde av honom för någonting som inte var rättvist. Och nästa vecka så kommer ju Ken Omega komma tillbaka och Ken Omega har ju sagt nu att ja, om Tony Khan inte kan vara där så är ju är jag den enda som har makt eller vad man säger så, den enda som han ska ha makten eller någonting. Han är ju en EVP han också liksom. Så
han är han kommer... inte det. Han sa ju det i en intervju själv att han inte varit det på 4 år eller någonting.
Men till titel är han väl ändå det?
Pass. Han sa det ju som att han inte var det i alla fall. Och att han verkligen verkade tycka att AEW höll på med strunt, om man ska läsa mellan raderna på den intervjun. Men vi måste knyta ihop det här segmentet, för det händer ju mer. Det kommer ju in, Young Bucks och Okada kommer ju in och tycker, vad fan sysslar du med, Jack Perry? Och sen så får vi ju ett sånt här briljant, tycker jag, när Young Bucks ska hjälpa Tony Khan upp. Och de håller honom så tydligt redo för en EVP-trigger. Och publiken susar och man väntar på att den ska komma. Men den kommer inte. Jävligt, jävligt bra just den lilla touchen.
Ja, det var snyggt när de liksom kommer på sig själv att vänta, nu har vi han upplagd för en EVP-trigger här. Ska vi bara trycka av avtryckaren? Men sen så får ju Okada dem att göra en Tony Khan driver istället.
Ja.
Och då dör han på riktigt, Tony Khan.
Jajamän, och sen kommer massa jobbers och Tony Khans pappa in i ringen.
Ja, och det är ju vad heter det bästa. I morse så vad heter det är ju NFL-draft i natt och jag är så himla laddad och så himla laddad hela dagen över att det är NFL-draft. Och jag har varit flera veckor innan också, men idag är jag så där som på tredje julafton. Det är julafton, det är WrestleMania och det är NFL-draften som är mina julaftonar. Och då vad heter det, så är man ju sugen på draft morgon och vara så här, åh men rykten som händer mellan lagen. Och det första man ser på NFL.com är att Tony Khan har fått stryk på AEW Dynamite. Och jag bara, vad fan, jag har ju inte sett på Dynamite än. Och sen började det, då började jag fundera så här, haha, det är draft ikväll. Och det brukar vara så att man ser Tony Khan i draftrummet, i Jacksonville Jaguars draftrum. För att han är ju liksom head of analytics för laget där på något sätt. Så då så längtar jag till ikväll där jag sitter med mina kompisar och tittar och de i draftrummet visar en Tony Khan som sitter i nackkrage för att han har fått stryk av The Young Bucks. Och jag blev ju ännu gladare när jag såg nu att de hade spelat in något segment om ja, de gjorde det, de var och filmade vid Jacksonville Jaguars huvudkvarter och pratade med Tony Khan och han satt med nackkrage. Då var det, då fick jag ju vatten på min kvarn om att det kommer vara så i natt.
Så. Det där är bra. Det är som när Roderick Strong gled omkring på Heathrow med sin nackkrage också. Man älskar ju det där.
Ja.
Man älskar det.
Och det är ju jättebra också för AEW såklart och att de är omtalade när det är en sån het period i NFL-världen liksom. Och så vad heter det, pratar de om AEW. Så det är ju bra marknadsföring också.
Absolut. Nu kommer min fråga här. Det här måste ni hjälpa mig med. Varför gör de han till heel? Varför gör de Jack Perry till heel? När hela det här är att visa när man har fått de, alltså, det vi vet om AEW-fans, det är att de är lojala till AEW. De tycker om att känna AEW, de tycker om den produkten Tony Khan presenterar. De älskar ju den, det vet vi. Det klagar jag på att han bara gör matcher för dem. Han försöker liksom inte expandera publiken. De här tycker att Jack Perry är bra, att det var CM Punk som var en röv. Så de älskar ju Jack Perry. Han fick en pop. Han fick pop bägge kvällarna liksom. Varför ska han vara heel? Varför gör man så att FTR är goda här?
Shades of Grey. Shades
istället
of grey.
För att... Nej, men varför hade det inte varit bättre här att kunna vara annorlunda? Att här, istället för att vara... göra honom heel då? Att få honom att gå ut och säga att nu är det slut på massa strunt. Att nu, vi är... på riktigt alternativet. Ni får inte det ni får någon annanstans. Ni får oss här. Ni får det ni vill ha. Och att folk är med honom. Att han får med sig Swerve. Att det blir fan lite ECW. Att de får igång publiken. Att det blir någon jävla... Att de får momentum framåt. Det här blir ju en storyline som Don Kahn är inblandad i. Istället för att liksom ge... en raket till Jack Perry när publiken vill tycka om honom för att de tycker att han hade rätt. Då ska vi göra honom till heel så att de som vi tycker rövar blir face. Jag förstår inte logiken.
Jag tycker ändå att det finns en verklig händelse som ledde till en verklig avstängning som alla har funderat över och så vidare. Så att jag tycker att liksom verkligheten har lett till att det blir så här som det ska vara. Sen så får man ju ta sida i om man tycker att Jack Perry blev avstängd felaktigt, då så tycker man ju kanske att Tony Khan var en röv i just den här situationen. Och vad heter det? Jag tror inte att det kommer vara att folk stänger av TV:n bara för att man behöver välja sida sådär, utan jag tror att det här är, skapar intresse.
Och det är väl klart att inte de kommer stänga av sidan, det är inte poängen, utan det är mer så här när du har momentum i något, vilket är svårt att få.
Ja, men jag tror att det kommer leda till mer momentum. Det var det, och de skulle aldrig vara det dyka upp på NFLs hemsida om Jack Perry kom in och sa vi är kompisar, vi kör på och unita.
Nej, men då säger jag, nu vågar jag sticka ut min hals då. De kommer inte ha 1 miljon tittare efter draften på grund av det. Det skulle de inte få om Jack Perry stod och var ett face heller. Det är inte det jag säger. Jag tror inte att de
kommer... det skulle inte påverka något.
Jag tror inte att de kommer leverera en NWO angle, om vi ska kalla den det, som kommer lyfta Jack Perry så att han blir mer över än om de hade smidit medan hjärnet var varmt och få honom populär och gå med sympatierna. Att ha sympatier och få folk att känna det med en, det är svårt. Om man då liksom ska skohorna in honom en hel fraktion så försöker man ju ta bort det. Även om de får tycka och tänka vad de vill så är ju storyn att man ska tycka att han är en röv. Det är det de porträtterar. Det är inte så att vi ska porträttera Jacksons som att de är sympatiska. Man ska ju tycka att de är roliga heels som man ska bua åt. Det är det de vill. Om folk börjar jubla åt dem, då har de ju misslyckats med sin roll.
Men jag förstår inte bara hur de skulle lyckas göra det med Jack Perry. För vi såg hur det gick för mig när jag tog hans sida i den här podden. Folk hatar ju mig. Om han går in där och säger att ja, ni såg vad som hände, sin punk gick övervåld på mig. Det är ingen som kommer gälla honom för det.
Jo, men nu, de här publiken gör ju det. Det är det jag menar. De ska, för alltså, istället för att göra NWO och försöka vara WCW och vara en nedvattnad variant av WWE, så tycker jag att de borde försöka vara det de är då. Alltså det Tony Khan vill boka. Matcher, att de påvisar det. Att de visar att vi behöver inte de andra. Vi behöver er, fansen. Var med oss. Ni är de som får oss att göra, alltså ha ett sådär riktigt rara tal där, att de känner att nu är han tillbaka, han blöder och svettas för AEW, han stod upp mot den stora onda. Det skulle ju vara bättre, tycker jag.
Ja, nej, jag vet inte, tycker inte det. Och jag vet inte, som sagt, det kommer vara andra som Kenny Omega kommer ha rara talet istället.
Han kommer ju gå till WWE, antar jag. Det är min järva förutsägning. Så fort hans kontrakt är över, då hoppar han dit.
Men jag tycker att, vad heter det, Jack Perry, han kan vara en sanningssägare på så sätt som Drew McIntyre är en sanningssägare och är heel ändå. Jag tror att det kommer funka bra.
Ja, det tror jag också. Vi får se vad det blir av det. Vi har ju pratat Dynamite inbakat med Dynasty här. Vi har gjort en AW Calzone. Ska vi ta tipset bara lite snabbt? Av någon anledning så tycker jag det känns extra viktigt att nämna topp 3 i alla fall.
Ja, vi får bränna av det lite snabbt, för nu börjar det ju bli WWE-stress här också, känns det som, snart.
Ja, vi kommer säga också var det WWE. Det är så vi kommer avhandla det.
Ja, precis. Men vi, vad heter det, kör topp tre på Dynasty. Det var Marcus, drog in 38 poäng. Mr. Kumling kom tvåa på 37 poäng. Och våran egen Robert Frank kom trea på 35 poäng. I totaltabellen så betyder det att vi har en ny ledare i Marcus på 144 och Missy Kumling på 142 är tvåa. Våran tidigare ledare Danne D, han gick det lite sämre för på det här tipset, så att han ramlade ner på tredje plats. Men han kommer ju komma igen säkerligen. Robert är också trea på 132 poäng.
Och innan vi hoppar till WWE så vill jag bara säga att jag tycker att Dynamite var bra, även om jag har mina frågetecken. Jag tycker både Dynasty och Dynamite var bra.
Och jag tycker ändå det känns som att du tycker att det här slutsegmentet var spännande och bra, men att det var att det är liksom vart man är på väg som du är orolig över.
Absolut, absolut, absolut. Jag sa att jag var underhållen här. Det bästa slutet på Dynamite 2024 tycker jag.
Jag vill prata titlar, för på WWE så fick vi ju inte bara, eller på SmackDown så fick vi inte bara en ny utmanare till Cody Rhodes titel. AJ Styles vann över LA Knight och ska då få titelmatch. Vi fick ju också då nya tag team titlar till Grayson Waller och Austin Theory. Tydlig retro touch på de här titlarna, såg ju bokstavligen ut som de här gamla 90-tals tag team titlarna. Många upp i brygga av det. Jag vet inte vad jag tycker. Allt var ju bättre, som sagt, än de som de såg ut innan. Jag gillade ju Raw-versionen kanske lite mer. De kändes mer i linje med... Fast det är väl kanske så det ska vara nu då. Alltså att SmackDown ska ha lite retro-touch på sina titlar. För det har ju varit prat om att Cody ska ta tillbaka någon gammal retro-titel eller sånt där. Så det kanske är WWE-titlarna ska ha retro-stilen och så World-titlarna ska vara de här runda alla världsmästarbältet och interkontinentalbältet.
Ja, och Raw ska ju på Netflix, så att det är klart att det ska vara spaceat och framtiden där.
Och sen skulle det då givetvis också vara en fatal four-way för att ta fram de nya första utmanarna till de här titlarna då. Det är så tydligt tycker jag när de inte riktigt har något upplägg WWE, då är det mycket turneringar det ska trocklas igenom. Det är väl kanske inte en fatal four-way en regelrätt turnering, men det är ändå lite i samma kategori tycker jag.
Nu har de tagit efter AEW igen. Och att den här Battle Royalen, som vem som blev kvinnomästare. Det känns också som att AEW skulle kunna ha så om det blev lite struligt med vem som ska vara mästare. Ja, nu slänger vi ihop en Battle Royale.
Ja, men där, den är ändå mer förlåtande med, eftersom det blev som det blev med Rhea Ripley. Det kan man som inte, alltså det sätter ju grus i storyline-maskineriet. Men med tag team-tittarna känns det som att de bara så här, eller med tag team-divisionen har de inte riktigt någon plan. Och då kastar man in en fatal four. Jag menar, ja, den vann Street Profits. Okej. Okay. Alltså de mot Grayson, Street Profits mot Grayson Waller och Austin Theory. Det är inte så att jag går upp i brygga av den matchen. Jag skulle ha gått upp i brygga ifall Grayson Waller och Austin Theory var pretty deadly i det här läget. De hade gjort det där så jävla bra.
Jag som har Survivor Series Deadly Games som min favoritgala genom tiderna, jag känner ju att de skulle kunna ha en enkvällsturnering om det där världsmästarbältet, så att de hade... De satte bara, vad heter det, liksom kvinnotiteln på spel på hela Raw. Från början till slut så var det turnering och så var det klart med det. Och så hade de en story som gick igenom hela programmet. Det skulle vara mumma istället.
Ja, håller med dig. Jag kände att jag ville att King of the Ring ska vara en enkvällsturnering, eller liksom i alla fall kvartsfinalerna. Som det var förr, eftersom de började peka upp för King of the Ring i Saudiarabien nu. Men det kommer ju bara vara finalerna då.
Ja, det är tråkigt när de gör det. Jag håller med. Fan, gör den som det var förr. Ja. En regelrätt liksom pay-per-view.
Ja, precis. Och som sagt, de är ju bara i väntan på draften nu, känns det som. Så varför kan man inte slösa bort ett Raw då?
På Raw så dojade ju Kaiser äntligen ut Giovanni Vinci från Imperium efter en förlust mot New Day.
Han borde vara orolig för, vad heter det, sitt jobb nu, han.
Han känner sig som Tucker just nu. Det är tydligt.
Men jag fann, alltså, drafta han till NXT och drafta upp Draganov till Gunther och Ludwig Kaiser. Vilket jävla gäng, hörrni.
Ja, gud ja.
Ja, han ska väl upp antar jag, Dragunov. Han hade ju anmält sig.
Han förlorade inte, han förlorade väl titeln också.
Och precis, det var Trick vann ju. Han tjantade de ju om i AEW-publiken. Whoop that Trick, ropar de. Så, men de var ju i Jacksonville i Florida också, så att NXT är ju hett i Florida såklart. Men lite kul med draften, WWE-draften nu, inte NFL-draften, att alla mästare är ju låsta till sin show, förutom Kabuki Warriors som kan draftas för sig till någon annan show. Men alla andra mästare kommer stanna kvar på den showen som de är. Men det känns väl som att det också är en sån här, okej, okay, Rhea är skadad ett tag, då behöver vi flytta Asuka till den andra showen.
Ja, men kunde de inte lite snabbt, här, de hade väl kunnat lösa en, tråckla av de tag team titlarna på SmackDown här då. De hade ju ändå tid på sig.
Jo.
För det där känns som, det där blir ju lite Vince McMahon. Alltså det där blir, det känns ju som en konstig logisk lucka.
Ja, verkligen. Men jag antar att det kommer väl vara Jade Cargill och Bianca kommer väl ta tag team titlarna och sen så blir det ingen fara med att de splittar upp dem.
Vad tror jag de? Ja, de satt i någon här VIP-box där när Naomi mötte Bayley på,
ja,
på SmackDown.
Precis.
En heel-box och en face-box var det.
Jajamän. Och stod i varsin angränsande box i publiken.
Tyckte jag var en bra match. Naomi Bailey tyckte jag var en jättebra match. Jag känns som att det var typ den bästa Naomi-matchen jag har sett. Och sen var det lite WWE i slutet. Tiffany kommer in och det blir, ger sig på båda och det blir double DQ. Men jag är ju för en Tiffany mot Bailey story. Så jag gick ändå ut med en känsla av dur när jag hade sett klart SmackDown.
Ja, absolut. Och man fick ju jävla dur känsla av att Gunther var tillbaka och lovade att han skulle jaga varenda mästare. Han hade en bra promo, Gunther.
Det var något när ni pratade om NXT som jag funderade på. Jo, vad var den här UFC-grejen de pluggade för? Ska de liksom in i oktagonen och brottas, eller?
Nej, men det är väl typ, jag tror att det var under covid eller någonting som de körde sina galor därifrån. De hade någon Fighting Island kanske då, strunt samma. Men de har i alla fall något sånt där komplex. De kör väl Ultimate Fighter därifrån tror jag. Och de kör väl något The Contender eller vad katten det heter. Några shower därifrån. Men det är ju en liten arena. Jag tror att den är väl som den här
Performance Center.
Performance Center som de har redan. Alltså den är väl inte så stort det där. Det är ju ett litet rum bara.
Okej, men ska de bara in i den här ettan då? Eller ska de ha sin vanlig brottningsring där? Eller ska de brottas i en oktagon?
Jag antar att de kommer att sätta in en vanlig brottningsring där. Men det är väl bara för att flasha med att de har ett samarbete med UFC, antar jag att de har den där. Sen kommer jag säkerligen få äta upp när de sätter in en ring, så kommer det gå in 14 000 personer i den där lilla rummet. Men vad jag minns av det så känns det som att det är ganska litet.
Tommaso Ciampa hade ju också en vända VB på Raw här. Jag hoppas verkligen han vänder och dumpar Gargano. Alltså Ciampa som gammal sur liksom gubbe heel alla NXT skulle jag verkligen uppskatta. Den här DX-pastischen som de håller på med, den mår jag mest dåligt av.
Ja, den är inte bra. De här är ju less på Anders. DIY, de är inte din favoritparning.
Nej, och det smärtar så mycket för att jag tyckte om dem så mycket i NXT. Men jag vet inte, de har vänt mot varandra för många gånger och de har gått ihop igen för många gånger. Så att det spelar liksom ingen roll om de håller på och vänder emot varandra. Och nu som sagt, när de bara är comic relief känns det som, så är det inget intresse överhuvudtaget. De behöver, om de ska bli intressant så behöver de ha någonting seriöst att bita i.
Känns de inte lite som när Steve Buscemi klär ut sig till en tonåring i vad det nu är för film, när han ska gå runt och hänga med kidsen? De känns ju som att de låtsas vara mycket yngre än vad de är. Alltså det är som två farbröder som är ute och leker med barnen.
Nu ska jag inte ta gift på det, men är inte Tommaso Ciampa lite yngre än vad han ser ut i alla fall?
Jo gud jo, han är mycket yngre än vad han ser ut. Och fan, Tama Tonga, han är ju 41. Apropå SmackDown.
Han, ja, precis. Och det var ett det Eric Bischoff sa att det var så intressant med en ung, ny talang. Tama Tonga.
Han ser ju betydligt yngre ut.
Ja, han är lika gammal som LA Knight, men han har inte åldrats i det där Björn Schiffs-facket. Han har ju åldrats bättre.
Och så det ni var inne på, Becky Lynch, nymästare då, hon vann en 20 plus minuter lång Battle Royale som var sådär, må jag säga. Jag tycker väl kanske att Becky är en stjärna och sista minuterna var bra, men är hon fortfarande kontraktlös, Becky Lynch? Återigen, järvt av Triple H.
Ja, då, lite känner jag väl att det kanske skulle vara dags då att de gav Liv-titeln, men som sagt, jag vet inte hur länge Rhea ska vara borta, och det kan väl vara att då kan Becky och Liv fejda lite grann innan Liv får titeln, och sen kan Rhea komma tillbaka i så fall då.
Ja, jag tror det är bättre att bygga upp Liv lite istället för att bara hänga titeln på henne direkt, va? Så att det blir konstigt. Det är bättre att de får bygga upp henne så att hon blir ett hot och får ta den och sådär. Men vi får inte glömma att Chad Gable hade en arg promo i ringen och skällde ut sina Alpha Academy-grejer. Värt att poängtera, tycker jag.
Det ryktas ju att, vad heter det, Creed Brothers ska joina honom och vara heel-fraktionen då istället mot, som haka på han.
Det tycker jag känns toppen.
Mm. Vad tror ni? Kommer WWE att ha WrestleMania i London i närtid? För de har ju twittrat lite fram och tillbaka, borgmästaren för London och Triple H.
Jag tror inte att WrestleMania kommer vara där ändå. Som sagt, det är klart att man håller på att flörta lite grann. Triple H håller på att flörta. Han vill ju ha bra samarbete med London. Men Nick Khan sa ju för någon vecka sedan, eller om det var under den här veckan till och med, att de här Big Five skulle vara i USA, men att alla andra shower skulle mer eller mindre vara internationella framöver. Så att det kommer nog vara fler internationella shower, och på så sätt så har de nog ingenting emot att ha en bra samarbete med London. Men sen
tror
så...
inte att när han såg den där plånboken öppnas, när den här mannen går ut och säger att de ska buda hem OS och... Fast det fina är att i den här tweeten då, som borgmästaren för London, han börjar ju med WrestleMania när han pratar om WrestleMania och andra sportevenemang.
OS var sist, tror jag, i listan.
OS var sist, precis. För 2040, eller vad fan det var de skulle pitcha det för. För det är ju ganska långt fram i åren. Hörrni, innan vi dettar om dettar idag, vill ni ha en liten uppdatering på Freddie Prinze Jr. och hans wrestling?
Ja, gärna.
Han är just nu i förhandling med 6 olika produktionsbolag för att sätta igång sin promotion. Han har fått nej av ett. Han har fått ett ja av ett. Och ska nu gå in till tungviktarna. Liksom. Eller han har inte fått ett helt kommittat ja. Men att de... Han tog det typ som ett ja. Och sen så nu ska han i veckan här pitcha till tungviktsbolagen som har bokat upp möte med honom. Så att det är fortfarande i rullning.
Men vad heter det? Känns det inte lite som att det kommer bli Billy Corgan 2 lite av hans förbund, eller?
Det beror på. Det kanske är där alla de här Vince McMahon sålda aktierna ska gå till. Det är Freddie Prinze Jr. och Vince McMahon som stänker igång ett nytt förbund.
Så här är det sin själ till satan.
Ska jag detta om detta det här nu?
Ja.
Då så, detta om detta. Vi hörs.